Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Just det.
Nu har du en jätterolig frisyr faktiskt.
och det gör ju ingenting på den tiden vi bara hade lyssnare. Men nu lägger vi ut det här även på YouTube. Så, ja.
Det ser ut som en sån här Playmobil-frisyr. som man klipper, sätter på ett huvud där den egentligen inte passar.
Det är inte så lätt när man har hörlurar på sig. Det
som vi bjuder på den här, eller hur?
Ja, vi är färdiga.
Det är helt rätt. Ja, som sagt, vi fortsätter att arbeta oss igenom de här fasta avsnitten. Mm. Och alkoholromantiken får vänta. Och då tänkte jag, vad är det som är så långt ifrån alkoholromantik som möjligt?
Ja.
Mitt svar var ju havredryck.
Ja, det är inte ens mjölk.
Så att i dagens podd så ska vi ta och prova havredryck.
Nej, men vad roligt. Ja, mina barn älskar havredryck, ska jag säga. För de äter sån här ottovälling varje natt och vill helst ha det varje dag också.
Och det är en havrebaserad...
Den görs, det är havre och grädde. Så för när det är inte veganskt, utan det är ändå massa grädde i också.
Så jag...
Men det är ingen vete.
Den här frisyren som har blivit... Det här kommer bli svårt att spela in idag.
Ja, och ni som bara lyssnar kan ju gå in på YouTube och se hur fånig Edvard ser ut, så kan ni också hånskratta åt mig.
Inte hon, vi skrattar med dig.
Ja, ni skrattar med mig. Jag har aldrig riktigt förstått skillnaden.
Har du något annat roligt till sista här?
Ja.
Trädgården är fortfarande i vila.
Jag har klippt, jag har beskurit syrenerna. Så de ska buska sig lite mer. Börjat hälla ut lite jord. Jag har köpt hem gödsel och går och väntar på att använda. Men annars är det ju mycket sådär. Gräsmattan är ett jämligt tillstånd. För vi har ju massa vagnar. Vi har ju 3 barn. Och de måste parkeras på baksidan av huset. Så varje dag under hela vintern har vi gått över gräsmattan. Så det är en meter med tunga vagnar. 1 meter liksom bred gyttjegång nu i min vackra gräsmatta. Som jag hade tänkt ha perfekt att spela krocket på.
Men det är lite grann som Hultsfredsfestivalen de åren det regnar.
Ja, precis. Det är Hultfred så länge man har barn. Och, ja, när man inte har barnen hemma längre, då flyttar man väl ifrån villan. Ja. Det där med perfekt brittisk gräsmatta får man väl ha i himlen.
Ja, vad heter han? Olle Westberg tror jag han heter. Det är en man som har ägnat sitt liv åt att skapa Sveriges mest perfekta gräsmatta. Han har ju vunnit flera år med den.
Intressant.
Han har en blogg, så är man intresserad att skapa den här perfekta gräsmattan som inte du hinner med. Så är det Olle man ska söka upp på nätet.
Det är en trivsam hobby, det är verkligen sådär. Man såg det här, vi bytte hus några gånger i England när jag var liten och då hamnade man ju mitt i ett typiskt engelsk medelklass villaområde med små hus liksom, eller små semi-detached houses eller små. Och där många av dem, inte alla, men många var ju verkligen såna här parodier i Monty Python. De gick omkring och häckarna var perfekta, ganska små trädgårdar men extremt skötta. De gick där och klippte ett gräs då i taget med en liten sax och vattnade även när det regnade.
För att du menar, traditionellt sett den brittiska trädgården har ju fått varit mer vildvuxen och ska ha lite hemliga rum och det ska vara lite mer uppvuxen med franskan, ja, ska ju vara väldigt tuktad.
Om vi talar fransk och brittisk parkkonst, så är det ju absolut så att den engelska är ju, parkkonsten är ju skenbart ostyrd, fast det är klart den är styrd, men den är mycket mer vild. Men de brittiska små, det är ju liksom adeln som har haft dem. Medan den engelska medelklassen har ju gjort en sak i att vara just inte så där fria som adeln, utan mer strikta och ordentliga och för att känna sig lite finare än de som anser sig finare. Liksom. Så har man väl haft en ganska... Så där har man två ganska olika kulturer.
Men du har beskrivit här nu dina syrener på vårvintern. För att det är ju två skolor där. Vissa säger ju efter blomningen.
Vi är kraftig. När man ska beskära mycket, då ska man göra på vårvintern. Medans om du bara ska göra den årliga beskärningen som man alltid måste göra, klippa ner lite grann, då är det smart att ta efter blomning, för då hinner du uppleva blomningen. Det handlar egentligen bara om det, att mindre beskärningar går att göra efter blomning, och då gör du gärna det. Rosorna går vi och väntar på nu, för det kan man först göra när björkarna får musöron.
Det är en klassiker, ja.
Då först, och då har jag gått igenom en trädgårdsmästare här också, de olika, det finns ju de här marktäckande rosorna som man ska klippa bara 20 cm från marken, och så finns det ju klätterrosor och hängrosor och rosenbuskar. Säkert om de är äldre slag så ska man vara ganska försiktig med klippande där. Egentligen bara ta bort döda, eller någon gång kan man behöva ta bort grenar som går allt för mycket inåt. Men väldigt lite klippande.
Men det är samma sak med björk. Om man ska plantera björk eller flytta en björk. Då ska man göra det också när öronen är som små.
Ja, just det. Körsbär går ju bra att klippa när de är i frukt, och det är ju väldigt praktiskt, för då kan man kapa trädet upp till, om man har ett stort vildkörsbärsträd, och kapa av det, och sen plockar man ner på marken, för man kapar av det med frukten på.
Så det... jag har hört att man aldrig ska beskära stenfrukter, körsbär och...
Vildkörsbär måste du beskära om du ska få någonting gå inom avstånd, annars hamnar ju allting uppe bland fåglarna, så därför behöver du...
Ja, och nu när vi inte har någon alkoholromantik så har vi gått över till att göra en trädgårdspodd.
Precis. Alltså jag saknar ju trädgårdsdags. Då lyssnade man ju på trädgårdsdags varenda vecka under 25 år. Och sen har de lagt ner det lagom när man äntligen får en trädgård. Det tycker jag känns lite bittert.
Ja, det...
Jag skulle kunna göra ett specialpoddavsnitt bara om P1-program man saknar. Alla de där som man inte längre får lyssna på. Hur man varje vecka tänker på dem. Att man liksom, det är någon fantomsmärta i det.
Kan vi inte göra en specialepisod med P1-program vi saknar?
Ja, absolut.
Jag saknar otroligt Bolognassis som hade sitt klassiska program med klassisk musik. Han älskade ju Vivaldi över allt annat. Jag hävdar att han inte har gjort en enda låt som inte var bra.
Nej,
ett enda stycke.
Det ligger nästan Smoke Rings i också. En sån där. Men det var väl i P3 tror jag. Eller var det P2 var det kanske?
P1. Bolognassis. Nu börjar man ju bli riktigt gammal. Då får vi ta och prova lite havredryck istället.
Det kan vi göra.
Vad säger du? Ska vi börja med Arlas havre? Mjölk och havre,
ja.
6% frätt.
Och det kan vi ju säga att hade det varit en mjölk skulle man redan sluta, för mjölk ska ju alltid vara över 3. Allting som är under typ 3 och 5 är odrickbart när det gäller mjölk. Det är därför man bara kan dricka de här gammeldags mjölken eller lantmjölken eller så.
Ja, hjärnans mjölk är fantastisk.
Den är jättebra. Vapnegård gör den väldigt bra också.
Ja.
När man gör äggost på Vapnegårds lantmjölk, då smakar den mandel, fast man inte har någon mandel i. Det är väldigt märkligt.
Men mandel får man ju i kalvdansen, och man får ju det i ostkakan också. Kan man få fram mandeltoner.
Man kan få mycket mandeltoner utan att behöva ha någon mandel i. Det är jättehäftigt. Det här är alltså då någon form av mesalliance, för det är både mjölk och havremjölk. Och havremjölk får inte kallas havremjölk längre, va? Är det inte så att det som de förr kallade havremjölk kallas nu bara havredryck?
Just det, och det får inte kallas för yoghurt heller, så att många använder gurt och sånt här kallar folk och så vidare.
Men det här är då en mjölk och havre och laktosfri också. Skål!
Jag kommer tänka på Fantomen. Han drack mjölk när han kom in till Bengali och gick på de hårdaste barerna.
Min gode vän Lars, helnykteristen, han brukade ju få en mjölk bara han satte sig på operabaren, så kom de och ställde ner en halv liter mjölk åt honom.
För det finns ju inget som är så gott till köttbullar på ett bra ställe som ett glas iskall mjölk.
Mm. Den här smakar som en lättmjölk men med en fet eftersmak, och det är någonting positivt. Alltså det är någonting, den är roligare än en vanlig lättmjölk, för det är någonting att det känns lite oljig i eftersmaken.
Och det är den här havretonen som kommer in i slutet. Mm.
Så jag kan tänka mig att det står lika bra att dricka som till gröten och kaffe. Jag kan tänka mig just till gröt, om du inte har en gammeldags mjölk på 4,3 eller vad det är, utan prompt ska ha en lågfettmjölk, då kan jag nog tänka mig att den här är bättre till gröt än andra lågfettmjölker, helt klart.
Och som du säger, den här fettman som kommer i slutet gör att det känns fetare 0,6%.
Precis, det är faktiskt ganska skickligt gjort. Den är inte världens bästa alternativ till kraftiga rödviner eller champagne, inte ens till whisky, men som alternativ till mjölk. Så...
Jag tänker så här, White Russian.
Ja, det skulle funka. Det skulle funka.
Men om man har haft en riktigt, riktigt hård festakväll och så är man tvungen att gå på en till och det tar emot om man vill inte och kroppen vill inte, då går det ju alltid på något sätt att slinka ner en White Russian.
Just det. Om man då tänker att, men jag ska tänka lite på kolesterolet, så nu ska jag inte heller i kaffegrädde eller ens fet mjölk, utan jag ska ha en mager mjölk. Då!
Ja.
Alltså varje produkt har sitt tillfälle och då ska ni ta fram den här.
Nu tar ni en laktosfri mjölk och havre Arlas. Nu ska vi se.
Vad tycker du? Som är, så att folk förstår också, som är vodka och
Kalua
och isbitar. Ja. Annars blir det inte en verklighet.
Kalua är en kaffelikör.
Från Mexiko.
Ja. Du får välja nästa här.
Ja, men ska vi gå på den där Oatly då? De är ju de som... gjorde havremjölken eller havredrycken stor i Sverige. Ja. Och de är ju så här väldigt poppiga då. De ska liksom få veganismen och sånt och framstå som någonting ungdomligt och coolt och hipstrikt.
De ska ha ett mission med det här.
De har ett mission och så skriver de allting för hand som man inte ska riktigt förstå, kunna läsa vad det står. Och det ser lite så här ut som något collage, lite så här... You are one of us now. Nu har vi redan kommit med i communityn.
Wow, no cow. The boring but very important.
Jag tycker det är väldigt mysigt med kor. Så jag tycker om egentligen såna här typer av havredrycker och kokosmjölker och allt sånt här. Jag har absolut ingenting emot dem. Jag tycker de fyller jättemycket funktion. Men jag tycker det är tråkigt att man ska ställa det här som mot. Här är wow, no cow. Det är som om det är någonting bra att man inte har söta kor som går omkring i landskapet.
Ja, och håller det öppet så att det inte växer igen. Och alla Sveriges lantbrukare. Och, det är ett statement.
Och sen behöver man ju äta mjölkkorna också. Då är det ju bra att man har fått mjölk av dem först. Den här är lite annorlunda. Här är ju bara havre. Den har den här oljiga tonen även den.
Ja, den kommer direkt här och finns det nästan lite kritighet också i smaken.
Det är mjöligt liksom, det man känner i konsistensen. Den här är någonting annat, det här är ju verkligen inte mjölk. Det här går inte att ha istället för mjölk. Jag vet inte riktigt vad man ska ha det till. Det är lite beskt, det är lite bittert faktiskt också.
Jag kan tänka mig mer som en mellanmålsdryck känns det som. Att det nästan blir en liten måltid i sig.
Ja. Vad innehåller den förutom? För grejen är det havret som gör oljet eller tillsätter de olja också?
Jag tror det är...
Havrebas, vatten, havre. Det är bara 10%, sen är det rapsolja. Det är därför det blir oljet.
Det är,
det är helt enkelt vatten och olja och havre och så saltar man den.
Rapsolja.
Så det här är egentligen välling skulle man kunna säga.
Ja.
En tunn välling. För att det är ju, om man kokar havrevälling och så silar man på något vis bort så det inte blir tjockt utan det är bara man jag antar att de tar bort fibrerna ur havrevällingen. Jag undrar vad de gör av dem, om de slänger eller om man kan använda det som djurfoder eller något. För det måste ju vara att de snor själva smaken ur havregrynen utan att...
Det känns ingenting som man vill hinka flera liter av. Det är den här rapsoljan som gör att...
Alltså Otto är mycket godare. Otto är till för barn.
Ja.
Men jag skulle nog hellre dricka ett glas Otto själv än ett glas Oatly måste jag säga.
Ja.
Jag tycker det är en kul produkt, den går säkert att ha till massa saker, men att bara dricka ett glas så där för nöjes skull. Nu är inte jag den som dricker ett glas mjölk för nöjes skull heller så ofta. Jag använder mycket ost och yoghurt och sånt där, men mjölk använder jag mest i matlagning eller till gröt eller så. Någon enstaka gång möjligen till nybakta bullar. Men...
Om det är någon nu som undrar varför vi sitter och provar havredryck och har missat att Edvard genomgår sin fasta.
Jag försöker då låta bli alkohol här under den kristna fastan i tanken. Så då istället för champagne, korkar i taket och
eller besök vintage, på... Borgonje, eller...
Ja, och besök på lyxiga restauranger och frosseri. Och, så någon gång månad under året ska inte Edvard frossa heller. Utan då dricker vi det som är längst från glamour. Och det tycker vi då är havredrycker.
Och jag tänkte vi slänger in en liten lyssnarfråga. Och under den här fastan så passar vi på att beta av lite högre...
Jag snor ett kaffe.
Ta kaffet där så. Så tänkte jag att vi passar på att beta av en hel del lyssnarfrågor. Och där uppmanar vi alla att mejla in till oss. Och då mejlar man till...
podden@edvardblom.se.
Och då kommer man till Gunilla.
Ja, det gör man. Jag tänkte säga, då kommer man till podden. Men man kommer till Gunilla.
Och Gunilla är din fru.
Min älskade hustru, som är världens mest underbara människa på jorden.
Och då har jag en fråga, en lyssnarfråga på det här.
Men det betyder inte att ni ska skicka så här brev och fråga om råd och så där, utan alltså nej, bara för att hon är världens mest underbara på jorden, men nu kanske alla börjar skriva till henne och be om råd hur de ska lösa olika, för det gör alla hennes vänner och bekanta och gamla klasskamrater och så där också. Men så ge henne inte massa sånt jobb, men hör av er med frågor ni vill ställa till mig och Mats, men det går via Gunilla.
Ja, och då när vi kommer in på jag och min fru, eller min fru och jag, så har vi en lyssnarfråga, och den här är lång och den är flera steg.
Ja,
som jag tänkte vi skulle ägna lite tid åt.
Intressant.
Och det här är från Kristoffer Nilsson. Och han skriver: ber att få tacka för en intressant och underhållande podd. Jag lyssnar alltid med stort nöje. Känner mig dock manad att framföra vissa påpekanden. Både Edvard och Mats tenderar att återkommande framföra påståenden om hur saker och ting är, hur man ska och bör göra i olika sammanhang. Sticker man ut hakan? Ja, ni vet. Om ni tillåter skulle jag därför vilja göra vissa små kommentarer. Pro primo. Efter att ha lyssnat på några avsnitt har jag hört både Edvard och Mats uttala entrecote, eller vad man nu ska säga, som entrecote. Måhända kan det kännas en aningen genant att uttala ett ord som slutar på kåt, men det är ändå det det gör här. Eftersom det är ett e efter t ska det T uttalas entrecote och inte entrecote.
Här får man väl säga, jo, alltså det är ju helt enkelt så att det finns nog de som medvetet sväljer T för att man inte vill att det ska låta allt för likt då ett adjektiv som kan anses opassande. Men på 1700-talet betyder det bara levnadsglad, och det blir man ju bra köttstycken, även sådana man äter. Och så, ja, nej, men det stämmer väl i princip. Samtidigt skulle jag säga att det är ju, om vi går till franskan, är det ett väldigt annat uttal. Henrik, skulle du kunna ge oss en fransman?
L'entrecôte.
Alltså, l'entrecôte. Oh. L'entrecôte. Vi kan ju inte säga l'entrecôte. Så att få det någon likhet med franska när vi talar vanlig svenska, det är ändå ett hopplöst fall. Och då är egentligen frågan, hur ska man för svenska det här ordet? Ska det då heta entrecote, som väldigt många säger, eller entrecote, som en del säger, eller entrecote, bara som många säger. Och jag tycker att man kan få göra den, alltså alla tre tycker jag är ungefär jämnt långt från det franska originalet, men det är klart att lite mer korrekt är väl att säga entrecote, skulle jag säga, är väl det mest korrekta. Men samtidigt att man talar lite slarvigt och sväljer vissa saker tycker jag inte är en dödssynd, men
det är noterat i alla fall.
Det är noterat. Ja. Sen kan man göra som min god vän Tepp Lars, som har en levande färbod och lät mig få ett fantastiskt stycke av hans långhängda mjölkko, något av det godaste jag ätit. Han skrev helt enkelt ett entrecote och stavade K-O-T på slutet. Ja.
Eller ska man bara köra lite slang och säga, har du någon schysst kotte man går till slakta?
Just det, så förstår han finns det också,
vad man menar för någonting.
Men vi ska läxas upp lite mer, säger
jag. Ja, det här är bara början. Vill ha lite havremjölk emellan?
Ja, nu ska vi köra lite. Jag stärker mig med lite havremjölk.
Havredryck, det får inte heta mjölk. Nu ska vi se, nu har vi provat Arlas, vi har provat Oatly. Nu går vi på ICAs egna. EMV, alltså att man har ett eget varumärke.
Ja, EMV, det har jag engagerat mig mycket i. Ja. Jag höll ju på med ICAs historia i massa år, jobbade jag med det på i alla fall halvtid under säkert 5-6 år. Och då var det mycket egna märkesvaror. Det är
då
ju
köper man in från en producent och sätter sitt egna namn på.
Ja, eller numera till och med så är det en legotillverkning. Man beskriver vad man vill ha och så måste producenten tillverka det precis det, den smaken och det sättet. Och då kan man byta producent som Lidl gör sådär att de har sina varumärken och de har även sin smak och sin recept och så kan de ändå hoppa mellan producenterna lite grann.
Just det, och legotillverkningen, det pratar vi inte danska plastleksaker utan.
Nej, utan uppdragstillverkning, precis som legosoldater. Jag gillar då ofta ICAs egna märkesvaror. Jag tycker de ofta håller väldigt hög kvalitet som ibland till och med, i några få fall till och med blir bättre än de betydligt dyrare originalen. Det här tyckte jag inte var lyckat dock.
Det är ganska en rund smak på den.
Om den förra inte var, Oatlyn inte var. Alltså det växer så i munnen också. När man redan druckit ett halvglas Oatly så börjar det bli jobbigt att dricka mer. Jag har lite svårt att tänka mig att det här är någonting man själv blir i oktoberfest med, liksom med en liter sejdlar man hinkar. Utan det kanske ändå känns mer som matlagning, tillbehör till flingor, till äppelmos och sådär. Än att. Men den här var ännu lite flottigare än den andra. Mm.
Men det är ingen olja i den här. Utan
det är ingen olja. Men
det är vatten, havre och havssalt.
Havre 10%. Men det är ju häftigt att de får till det här utan rapsolja. ändå har den här gräddiga, oljiga eftersmaken. Det är otroligt. Då förstår jag inte varför jag ordentligt tillsätter rapsolja när man redan har det från
början. Det redan kommer från havdolja. Men jag skulle vilja säga att den var...
lite sträv.
Ja, och att det är lite intetsägande.
Alltså om man inte tål mjölk så är det ju fantastiskt, det måste man ju säga. Om man av någon anledning inte vill dricka mjölk så är det ändå häftigt att man kommer så nära mjölk. Det är klart man känner att det inte är originalmjölk, men det är ändå en, att man får någonting så pass liknande är ändå ganska häftigt, det får man säga.
Jag vet inte riktigt jag ska förhålla mig till det, utan det är som när man får ett vitt vin som man inte är så jätteförtjust i. Nu grimaserar du.
Alltså det växer lite i munnen. Alltså det är godare i första klunkarna än det blir lite så här bittrare för varje...
De här har ju varit i...
Jag måste ju dricka för allting, då har jag inte slänga mat.
Det har ju varit en obruten kylkedja. Mm. Att de är kylda de här. Men jag skulle nog rekommendera dem att lägga dem på 1-2 grader bara. Dricker man vin som man inte, vitt vin som man inte är så förtjust i, så är det bara kyla det maximalt och till och med i med isbitar i glaset fast man dricker vin.
Vad skulle du säga om du får välja den rätt det skulle passa bäst till och den rätt det skulle passa sämst till? Vad skulle du välja då?
Den här...
Mm. Eller vi kan inte överhuvudtaget havredryck.
Ja, men jag skulle... Jag har ju en soirushi hemma. Mm. Och en soirushi är en superavancerad japansk riskokare. Mm. Mm. Och den har en inställning som gör att jag kan göra overnight oats. Så jag slänger i steel cut oatmeal havrekross heter det på svenska. I med vatten. Och sen trycker jag i vilken tid jag vill ha min gröt. Och så spelar den upp Amaryllis upp eller något liknande på morgonen. Och så har jag min steel cut oatmeal. Mm. Och ni ändå har du...
vakna min lilla.
Ja. Man kan välja mellan den och blinka lilla stjärna till. Men då så skulle jag kunna tänka, men ni ändå har den här kraftiga havresmaken. Då skulle den här havredrycken drunkna lite grann i det.
Okay. Och värst?
Oj, nej, men det är om man är sugen just på ett stort kallt glas mjölk. Och verkligen saknar det. Då blir man ju besviken.
Jag tänker en klassisk löjrom med rödlök. Då skulle den skära sig ganska rejält.
Otroligt.
Det skulle bli ganska äckligt. Men däremot skulle den kanske kunna funka till en ålsmörgås.
Ja.
Inte bra, men...
Vad många inte vet om, det är ju att vanlig mjölk funkar väldigt bra till popcorn.
Om
man har smör, smält smör, salt och så dricker man ett iskallt glas mjölk till. Men det här skulle skära sig.
Det man rekommenderar vanlig mjölk till är ju surströmming. Där brukar du se som första rekommendationen nästan. Och nu bakta bullar, men ja.
Och vi har ingen sponsring från någon
nej,
i
nej,
något
vi har
sammanhang.
Ingen, det här är ingen som helst reklam. Det kan jag göra i andra sammanhang. Det här är bara konsumentjournalistik.
Nu ska vi se, ska jag dricka upp den här jag med? Vi fortsätter här med Kristoffer Nilsson. Prosekundo, ett annat återkommande misstag som nog båda gör sig skillnadiga till är för växlingen av genus. Inte sällan hör man en mening som den är en god öl och liknande. Ordet öl är emellertid neutrum. Alltså bör man säga det är ett gott öl.
Det här är en sanning med modifikation skulle jag säga, bäste Kristoffer. För att alltså en öl du beställer eller en öl du häller upp, alltså när vi talar om bägaren med öl, då är det ju ett n-ord.
Ja.
Så man kan absolut säga att nu dricker jag en god öl. Nu här får du en god öl och den här goda ölen. Men när man talar om ölet som en obestämd helhet liksom, när man talar om ett, att Mariestads kontinental är ett gott öl. Då ska man alltså säga, har jag råkat säga att Mariestads kontinental är en god öl, då skulle det vara ett stort misstag. Jag hoppas jag inte gjort mig skyldig till det. Kan hända i stundens hetta, för när man talat språk är ju annorlunda från det skrivna just med att det är fullt av fel.
Ja.
Och om man lär sig en språkvetare som transkriberar ner helt vanligt tal så skiljer det sig ju enormt från det skrivna språket. Det är ju till och med en mycket bra talare som talar spontant och snabbt i en enkel informellt sammanhang har ju väldigt mycket fel. Man börjar mycket anakolut och sånt där, för man börjar en mening och har tänkt en sak och sen så händer någonting i hjärnan eller man blir avbruten något och så fortsätter man och så hänger det egentligen inte ihop med början och slutet.
Och sitter man då och håller ett samtal i en podd och dricker havredryck samtidigt och ska hålla rätt grammatik. Det blir ju övermänskligt.
Ja, men lite är det så faktiskt. Det är som när man är i Mello och ska titta in de här jäkla tv-kamerorna också. Det går bara inte om man samtidigt ska klara av att sjunga och dansa.
Men saknade du Mellon i år? Fanns det en tomhet?
Nej, det fanns snarare en distans som var konstig. För att, det var ju bara ett år sedan jag var där och deltog själv. Och ändå kändes det nu när jag såg det på tv, det kändes precis lika otroligt att jag skulle stå där på scenen. Det kändes lika mycket som någonting fjärran, som när jag var liksom 10 år och tittade på Kikki Danielsson på Mellon eller på Carola. Alltså det, man kunde ju tycka att nu skulle jag, visst sen kände jag ju flera av dem. Jag menar, jag hade tillbringat 13-dagsafton med Jan Lundvik, jag och Nilla, vi satt vid samma bord, hade jättekul, hällde oss massa kryddat brännvin. Så jag menar, det var flera andra där jag också haft jobbat med på olika sammanhang, och det gör en ju lite närmare. Men ändå kändes det väldigt långt borta. Det kändes väldigt mycket som det där är något som sker i tvn, och att jag själv var med om det kändes väldigt overkligt faktiskt. Ja. Men det kanske var för det hela tiden var så overkligt att jag var med.
Skulle
också.
Skulle du göra det igen om du fick frågan?
Nej, det är verkligen, det är jätteroligt att varit med en gång, men det var så ansträngande och så mycket jobb att, och det har ju ingenting med min normala karriär att göra.
Det kommer en fantastisk låt, Livet på två pinnar.
Ja, precis. Alltså om de börjar betala kraftiga arvoden kanske det kunde vara intressant av rent pekuniära, men hittills de betalar ju inte arvoden normalt. Så,
det är som håller svälten borta.
Nej, så är det inte. Men jag menar, jag vill jättegärna sjunga in fler sånger i studion. Det tycker jag var jättekul. Och jag skulle kunna ställa upp om det var någon sån här liten grej, om det var någon person som är helt fantastisk som Siw Malmkvist eller Ann-Louise Hansson eller någon sån där. Om de bad mig att, jag inte duett kanske, men de bara ber mig att sjunga typ någonstans, ska det bara in någon som säger så här, sjunger, ska det vara ett glas champagne som hoppar in någonstans, då skulle jag kunna ställa upp. Och så får de stå allting och det stora dra hela lasset i övrigt. Så hoppar jag bara in på scen och säger den där, sjunger den där enda repliken lite och dansar mer ut lite grann. Så man, för då kan man sitta på efterfesterna varje kväll och behöver inte bry sig, man behöver inte vara nervös, ingenting beror på en själv. Och skulle man totalt misslyckas så ja, då blir man bara utskrattad, men det gör ingenting.
Så du vill hellre vara gubben i lådan än ha en helt egen akt?
Ja, det kanske är konstigt, men det är kanske det som är sann ödmjukhet och inse sina begränsningar. Och det är inte alltid roligt att göra det storartade. Utan ibland är det faktiskt ganska skönt att inse sina begränsningar och faktiskt bara få ta någonting som man har kontroll över.
Och njuta av efterfesten.
Ja, den här gången var jag ju faktiskt med. Så jag var ju med i ett mellanaktsnummer där jag just hade en enda replik.
Jaha, det missade jag.
Jag spelade in, det var de hade någon battle, då programledarna, och så på ett enda ställe säger jag, ja just det, eller något sånt. Och vi filmade, jag behövde inte ens se deras battle. Jag kom dit till filmhuset och så ställde de sig på varsin sida och så tände de lampan och då skulle jag säga, just så skulle jag säga. Och sen först sminkade man ju hela, väntade 2 timmar och sminkade sig. Och sen gick jag in och så körde jag då, just så. Och sen fick jag taxa hem igen.
Gubben i lådan.
Ja, det enda som skilde mot det förra var att det var samma arvode. Alltså ja.
Och för er som följer Melodifestivalen men inte har sett Klotti Ulf analyserar Melodifestivalen. Det finns en serie som heter Klotti på SVT som är helt fantastisk. Mina Muppet liknande figurer.
Vad roligt det är.
Ja, men ni som inte har sett när Klotti Ulf analyserar Melodifestivalen, googla upp det på SVT.
Det ska jag.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Pro Tertio. Det, här
det, det är nästan känns som Kristoffer har tagit över det här programmet.
Ja, det här är ett Kristoffer Nilsson special. En specialepisod.
Man vet vad som väntar när det kommer ett Pro Primo. Ja. Då vet man att det är minst två punkter till och att det handlar om gammeldags uppläxning i skolmaner. Jag hade själv en period som mycket ung när jag älskade att skriva Pro Primo, Pro Secundo och Pro Tertio istället för att skriva för det första och för det andra. Men då vet man vem man har att slåss med.
Ja, men det är lite grann som det här när man hör Pro Primo gick på Avenyn i Göteborg och så var det Göteborgsvarvet. Och så kommer det en man på styltor som går hela Göteborgsvarvet 2,1 mil 2,2 mil någonting där och gör det här på styltor 2 meter över alla andra. Och då hör man ju direkt någon i den här publiken som ser de här löparna ropa sträck på dig! Han killen är ju 4 meter hög. Liksom. Det är så typiskt Göteborgs humor. Och när man får en Pro Primo så tänker man direkt så här, sträck på dig. Pro Tertio, det här med etikett är ju ett återkommande tema i podden. Och där får man gärna mejla in till podden.
Ja,
till edvardblom.se.
Precis.
Var det god etikett och var ett etikettsbrott? Att sätta sig själv framför andra, särskilt närstående, skulle jag nog klassa som ett brott mot etiketten. Ett antal gånger har jag nu hört Edvard exempelvis säga jag och min fru. Och det var det här vi försökte koppla an till tidigare.
Just.
Det låter inte bra. Får jag föreslå min fru och jag istället?
Mm. Det här är ju en regel. Jag vet inte riktigt om man ska se det som... Jag har nog snarare sett det som en gammal... Om det är en språklig regel. Om det är nog snarare en etikettsregel än en språklig regel. Och det här hänger ju lite grann samman med regeln att man inte får skriva... inleda en mening med jag. Man kan inte börja ett brev med bäste Niklas komma. Jag hade tänkt att vi skulle träffas för att det anses ju då... Man kan inte heller inleda ens en mening med jag, men absolut inte
men man inleder med kära broder, jag refererar till ett brev av den tredje Dennis.
Ja, men det går ju inte, utan det är därför man då många förskriver undertecknade istället. Men det är inte heller bra, utan kära broder, för att då är det ju en ny rad och då vill du inte ha jaget där heller. Då jag erhöll ditt brev av Dennis. Ja. Alltså, då hinner man finna ett då före jag eller något sånt. Så man lägger in någonting att man försökte undvika att man, liksom, jaget måste smusslas undan lite grann för att man ska vara så otroligt ödmjuk. Och det har jag väl i och för sig hållit mig till. Medan det här att man inte får säga jag först i en mening, alltså ihop med när man nämner två personer. Jag vet att det är en sån etikettsregel, absolut. Däremot att hålla koll... Att jag tycker den hör till de här reglerna som man måste kunna, men när man kan dem så kan man högaktningsfullt skita i dem för de är inte så viktiga. Men jag vet att många tycker annorlunda. Det var någon känd person på nätet nu, bara nyligen på Facebook eller på Twitter, som skrev, jag glömde bort vem det var. Det var en person som man inte förknippar med bara så konservatism eller överdriven etikett eller fisförnämnhet, utan som snarare kändes lite mer så här frigjord person, som ändå då skrev att hon tyckte det var så fruktansvärt hemskt med de här som då sa jag och Nisse eller jag och min far och liknande.
Min far och jag.
Ja, och det är intressant, så tydligen är det väldigt stötande för folk och då kanske man får försöka ta till sig det om folk kan uppskatta det så. Jag tycker ju en viss självförhärligande är ganska charmigt. Jag tycker det är rätt. Jag tycker det är jobbigare med folk som är allt för så där självutplånande. Ja. Jag kan tycka att det är
Omar i Ture Sventon.
Ja, precis. Så jag har väldigt svårt att liksom tycka det här är en viktig sak, men samtidigt så måste man ju ta hänsyn till vad andra tycker, och om det är någonting som stöter bort lyssnare så ska jag försöka. Vi får väl ha en tuta här i en liten uppfostring. Vi kan ha det som på kåren att när man gör något fel så måste man pynta så här 50 fennish i en spargris.
Det blir lite grann som på minuten programmet till P1.
Ja, precis. Det är sant. Om jag råkar säga jag och Nisse så då trycker du på tut och så får du dra en långsam anekdot om dig själ innan jag får komma tillbaka.
Som inte har något slut.
Nej, precis. Innan jag får komma tillbaka.
Och Henrik här, vår ljudtekniker och grillmästaren, får vara notarie publicus.
Men då tycker jag att jag och Mats ska tänka på det här.
Ja, det ska vi. Mats, ja. Jag kommer tänka på Bolognassis. P1-program vi saknade. Ja. Eller P2. Det var ju alltid på en söndag hette programmet.
Ja, just det.
Men det var ett specialavsnitt. Var det.
Det finns ju sådana här frisörer. Det finns min syster och jag. Finns det en frisör som heter Borta Bibi i Blasieholmen. Och så finns det min far och jag vet jag. Alltså, min svåger alltid klippte sig hos. Och han trodde alltid han klippte sig för fadern.
Aha.
För det var en äldre herre som ändå uppenbart passerat pensionsåldern. Som han klippte sig för. Och tänkte att det var väl då far. Och så var jag någon yngre person. Ja. Men sen en viss gång så kom han dit. Och då visade det sig att han alltid hade klippt sig för jag.
Och fadern var
ännu äldre.
Men nere på västkusten så är jag väldigt många frisörsalonger, Göteborgs skämtsnamn. Vita saxen och saxofon och liknande.
Ja, Harley Davidson. Den ligger i Stockholm. Det finns i Stockholm också många sådana här som man blir helt... De är så tröttsamma.
Men just att det finns inom frisörkyrket den här skämtsamheten.
Ja, det är jättelustigt. Det finns en bok med bara fåniga frisörsnamn. Jag vet inte varför just frisörer väljer dem. Om det är för att de är oftast är en person bara, så de har ingen vettig bollplank som avråder dem.
Jo, jag ska bara avsluta med Kristoffer Nilsson. Mm. Hoppas nu att min ton inte varit alltför mästrande och kritisk.
Nej,
det är skrivet med en glimt i ögat och inte ämnat att tolkas gravavarligt. Återigen, stort tack för en underhållande podd.
Tack så mycket.
Och det här finns ju bara ett sätt att fira att vi har fått den här uppsträckningen. Det är ju med havredryck.
Ja, här blir det botgöring. För, ja, varje lyckad fasta ska ju sluta med bikt och varje lyckad bikt med...
Vi har glömt att prata procenthalter.
Det, det har vi gjort. Det är väldigt viktigt. Man måste tänka på
alla ligger procenten. På 0,6 på Arlas mjölk och havre, Icas 0,5, Oatly med rapsoljan var 1,5.
Oj, då har de verkligen lyckats fetta upp det.
Och nu är vi nere på 0,5 igen och det här är Garant och det är väl Axfoods.
Ja, det är deras EMV, men de väljer inte att kalla det Axfood utan de har, jag vet inte om inte Eldorado, är det också deras eller är det en av deras, i alla fall någon form av tredje blocket varumärke, men det, lite äldre sådär. Ja, men här är lite tjockare än de andra. Mm. De smakar ju ganska likartat. Men,
ja, det måste man säga.
Men den här känns lite mer
tröttslutande. Det här är också den här kritigheten i slutet.
Ja, precis. Inte fullt så oljig och bitter kanske. Men det kan också lite grann... När man har tagit en paus från havredrycken
så vi känns det alltid... Vi kommer att gå tillbaka nu till de andra.
Ja, vi borde ha fyra stora glaser. Nej, men på något vis känns de första klunkarna känns alltid roligare än när man har druckit mycket av dem.
Ja, så att det är väl att man ska använda ganska begränsade mängder, välkyld och ta paus mellan klunkarna.
Som sportdryck och dricka dem så här lagom rumstempererade tror jag inte är jättebra. Nej. Jag tror det kan bli ganska övermäktigt.
Man har gått runt med dem i armhålan en halv dag och värmt upp dem.
Nej.
Ja, hur ska vi sammanfatta? Har du någon favorit? Vill du gå tillbaka till någon?
Ja, jag kan pröva den första igen. Men...
Den första ska vi se. Då har vi...
Det funkar faktiskt riktigt bra i kaffe kan jag säga när jag provar det.
Den här har ju mjölk i sig. Helt klart mer mjölklik än vad de andra är. Samtidigt så tappar man lite grann konceptet när man blandar.
Man kan lite grann undra vad vitsen är. På ett sätt kanske den är godast, men samtidigt då kan man ju lika gärna dricka gammaldags mjölk.
Antingen liksom. Så dricker man mjölk eller också havredryck. Men det är den
som... Får jag prova lite av Oatlyn igen?
Ja. Jag tycker Oatlyn var bättre nu.
Oatlyn har ju varit väldigt duktiga på marknadsföring. Väldigt duktiga. De kom på det här. De var väldigt tidiga med det här. Och de har spritt väldigt mycket. Och det. Jag tror nästan Garanten blir min favorit faktiskt. Man kan tycka att Oatlyn borde vara bäst, men jag tycker den är lite för oljig och lite för bitter kanske. Men det beror på vad man ska ha en till. Den kanske är en helt fantastisk matlagning, men bara dricka så här så tror jag det får bli Garanten. Ja.
Det, och jag tycker det är relativt små skillnader mellan Ican, Garanten och Oatlyn. Oatlyn har den här rapsoljan som gör den lite fetare i.
Jag undrar om det är en acquired taste om man faktiskt kommer. Nu sitter jag så här efteråt och det känns lite bitter i munnen nästan. Men jag älskar ju i vanliga fall bitterhet. Jag menar, jag kan ju dricka hur mycket malers snaps som helst liksom, utan att tycka att det är någon problem.
Och några rejäla kamparas soda och
Killipitch och Unicum och Underberg liksom. Så man kanske börjar gilla havredryck också om man nyttjar det ofta.
Vi får återkomma till den nästa fasta om ett år.
Ja, precis.
Och då har vi druckit mängder med havredryck hela
året.
Då
kan man ju pröva sådana här sesamgrädde och sådana grejer.
Ja,
också.
Det finns ju kokosdryck och det finns ju risdrycker och sojadrycker.
Det är underbart den dagen när alla delikatesserna tar slut. Då behöver inte livet få slut. Då kan man börja pröva tråkiga saker istället. Ja. Det är ju verkligen bra. Jag menar, fastan sker ju av helt andra skäl, men det har ju, man har ju faktiskt en egen glädje av det, att njutningen när man får återgå till ett bra kylt rislingvin efter att ha levt på havredryck är ju större än om man alltid har tillgängligt. Alltså det, ja. Den,
men så är det ju med det mesta.
Man behöver ju vissa avhållsamhet.
Och hade färskpotatis varit tillgängligt året runt så hade det ju inte blivit alls den här ståhejen när det första kommer.
Nej,
och det är ju samma sak när rabarben, jag har fått äta den första rabarben redan, svenska. Mm. Man blir så lycklig in i själen. Men fanns rabarber på bordet varje dag så kan man ju inte ens bry sig om
det. Nej, men så är det. Jag skulle, alltså mina rabarberknoppar är redan uppe på friland, så om jag hade haft en liten glasburk över hade jag nog nästan kunnat äta.
Hinken och sånt här, ja. Då ska vi se, här har vi en Sanna Ridderström i Helsingborg. Tack för en fantastiskt bra podd, den piggar upp i vinterledan. Häromveckan läste jag om förra årets julvärd i SVT som sa att hon lärt sig Magdalena Ribbing att man alltid bör bränna vekarna på stearinljusen man har stående i stakarna för att visa att det är ett generöst hem där man låter saker gå åt. Det tyckte jag var väldigt fint och försöker komma ihåg att göra det sen dess. Jag undrar, finns det några andra små detaljer som man kanske inte tänker på men som man kan göra för att hemmet ska upplevas som varmt och välkomnande? Tack för all kunskap från Sanna Helsingborg.
Jättetrevligt. Nej, men det här var roligt. Det här är inte jag. Alltså, jag har trott att man bara förtänder ljus för att de ska vara lättare att tända, för att man ska slippa stå där och hålla på och bränna ut hela tändstickorna när man har gäster.
För första gången man tänder ett ljus så är det ett större motstånd.
Ja, och därför är det ju något man rekommenderar även vid till exempel vid begravningar och sånt där det absolut kyrkliga sammanhang där det absolut inte får gå fel, eller vid högtidliga ljuständningar och sånt, så gör man ju alltid det. Men det här var ju en trevlig sak. Alltså idag, jag kan tänka mig att det hade större betydelse förr. För idag köper du hem liksom en paket ljus så här, och du köper hem dem för att bränna av dem. Det är väldigt få som har ljus och tycker det är något dyrbart som bara står på en hylla man inte använder. Men går jag tillbaka till min mormor, hon hade två vackra ljusstakar i vardagsrummet. Och på dem var det så här gyllene, kurviga ljus som var av guld. Och som hade stått där i 25 år utan att någonsin eldas. Det var liksom bara utställningsljus. Och historiskt var naturligtvis ljus dyrbart. Och det var kanske så att man hade ljus. Man ska ju, det anses ju som dålig etikett att ha en ljusstake som är tom. Har man en ljuskrona eller en ljusstake så ska det alltid stå ljus i dem också. Och det är klart att många av de här kanske bara stod och blev dammiga och inte använde, så att man då visar på även kanske ännu mer om det är ett gästrum och man inte har elektricitet och så finns det massa ljus. Om de då har börjat elda så man kanske skulle elda lite mer sen till och med, så kan naturligtvis gästerna känna mindre att de skulle tycka det var pinsamt att tända ett oanvänt. Just, men de kan lätt tända på dem där.
Bryta förpackningen på en Aladdin-låda.
Ja, precis. Så är det just i ett hus man lånar ut så blir det ju viktigare. I egna hemmet när man är gäster, då kan man ju helt enkelt tända ljusen lika gärna, kan man tycka. Ja. Men det var en intressant sak jag hörde, och då har jag funderat på om det finns några andra saker. Det finns några andra, till exempel om du ska bjuda på en veck efter maten. Då måste du ha öppnat spritflaskan, för folk är och om du kommer där och har en oöppnad whiskyflaska så vågar folk inte säga ja. Och om du tvärtom efter maten vill gå över till vin, Då är det väldigt bra att öppna både en flaska rött och en vitt ute i köket, och så kommer in med två öppnade flaskor, för då kan personen välja. Annars blir det väldigt ofta om man säger vitt eller rött och sen, ja vad vill du ha? Ja. Eller, ja men öppna ingen ny, bara om någon annan ska ha. Och då blir det ju väldigt mycket generösare om man faktiskt kommer med öppnade flaskor av alla sorter. Liksom, så att det...
Och med korkarna.
Och de behöver ju inte slängas. Jag menar, det går ju väldigt bra att dricka upp dem till vardag i lunchen eller något dagen efter. Det kan
man ha lite vakuumpump eller om man har en Coravan eller liknande.
Ja, men sen har jag tänkt på andra sådana här saker som just ger det här lite mer generösa, välkomnande. Och det är ju ganska trevligt med fruktskålar och konfektskålar och sånt. För då är det ju verkligen att det står uppställt historiskt mycket för att visa på hur rik man var, att man hade råd med frukt, och folk vågar inte alls ta det. Men med dagens etikett, om det står en skål med godis framme, då får man ju ta en bit, eller chipskål eller så, det står framställt. Men det kan vara trevligt att det står lite som en del av inredningen så där uppställt.
Men
till här
gamla karaffer med sprit i, en sifon bredvid.
De tänkte jag också på, det är ju väldigt trevligt. Amerikanska bed and breakfast skiljer sig mycket från engelska, för de amerikanska bed and breakfasten är ju dyra ofta än ett hotell. men oerhört charmiga. Och då ingår det alltid, det är en sån här grej som för att få kalla sig bed and breakfast, ska man just ha lite portvin stående. Och gästerna har rätt att gå och hinka det där då. Eller hinka, egentligen ska man nog bara ta ett eller två små glas. Men när jag och Gunilla åkte på bed and breakfast blev det naturligtvis att halva karaffen gick åt. Men det hör liksom till de där står framme. Har man, man får väl vara väldigt försiktig så att man inte råkar ha gäster som har problem med alkoholen eller så, som man, om man ska ställa in en sån gästlägenheten, ja, eller gästrummet.
Det är lite grann som att ställa in i Jack Vegas maskin till någon som har spelberoende.
Ja, och det vill man ju gärna göra. Verkligen inte. Men däremot, så, jag menar, när man är gäst i Tyskland så tycker jag alltid det är självklart att det står en mineralvattenflaska och ett vackert glas på en liten duk. I gästrummet om man, ja, sover över.
Och den där har man övernatt, den här har jag faktiskt skrivit
ofta
upp här.
Också.
Om man har nattgäster, att, och speciellt om man ska äta middag ihop och det blir sent och sådär, att det står ett mineralvatten inne på rummet.
Det är jätteviktigt och man kramfin. Och är man om någon anledning mot mineralvatten och tycker man ska dricka kramvatten, då får man åtminstone ha en vacker kristallflaska som man fyllt upp med vatten som den står. Men jag föredrar i mineralvatten. Man kan ha, Tyskland får man ofta stå någon juice eller någonting också. Du kan till och med stå öl på rummet.
Jag tycker väldigt förtjust i äppeljuice.
Ja, det är det. Så de blandar med mineralvatten till äppelschorle. Det har till och med mina barn lärt sig använda som tyskt ord för. Det tycker jag är trevligt. Historiskt hade man ju i Sverige att det var självklart under jultiden till exempel att det stod fram med smör, bröd, ost hela julveckorna för att när någon kom skulle de kunna ta sig av det där. Så allt som står lite framme är ju trevligt.
Jag har inte det här också. Det är att om man har ett landställe eller liknande eller ett gammalt hem eller gammalt hus och som är oftast ganska kalla och dragiga golv. Och i Sverige är vi experter på att ta av oss skorna när vi kommer hem till människor. Och att ha gästtofflor.
Ja, men
har du det?
Det är otroligt. Vi har valt precis samma saker. Portvin i kristallskor, karaffer och gästtofflor. Jag håller helt med dig. Min svägerska i Rom, Marianne, där när vi kom så fick man direkt gästtofflor. Jag tyckte det var så trivsamt. Och mamma och pappa hade det när jag var liten. Så vi har också infört det nu, men det tänkte vi inte på förr. Annars sen får man in med skorna hos oss. Ja. Det blir ännu, om man förbjuder folk så är det verkligen, bör man verkligen ha tofflor och dela ut. Men det är väldigt, det är just ombon. Det är verkligen att ta hand om folk. Det är jättetrevligt.
Sen har jag en annan här också. Det är om man ska ha gäster och ha golvvärme i badrummet och dra upp dem riktigt varm.
Ja, men det är lite...
För det känns väldigt generöst och lyxigt när man kommer in på ett golv som är så varmt så att man noterar det.
Det har du väldigt rätt i. Jag gillar också, vissa människor kan både på restauranger och i folks hem att man ställer en liten korg som uppenbart är i badrummet som uppenbart är för gästerna där det finns någon parfym, några örontops, någon handkräm.
Det kan finnas sådana här tandborstar.
Ja, en engångstandborste. Och då är det i någons hem får man nästan skriva någon liten lapp där det står, en liten skylt där det står för gästerna eller varsågod eller något sånt. För att annars vågar man ju inte ta. För principen är ju, och det där är lite intressant etikettmässigt, vad får man ta på en toalett? Alla inser att man får ta på tvålen. Ingen skulle tycka att nej, jag sätter inte på vattnet. Jag går ut efter toaletten utan att tvätta händerna.
Jag stryker om och lägger med byxorna.
Ja, jag vill ju inte ta deras vatten in i deras badrum. Deras tvål är också självklart man får ta av. Men får man ta av deras handkräm? Ja, om den står på handfatet. Men får man ta om den står i fönstret?
Deodoranter. Rollonner.
Ja, rollonner får man naturligtvis inte ta. Men det där är lite, får man ta tops som står framme? Ja. Står de framme får man, ja, jag skulle nog säga att man får det om det verkligen är nödvändigt. Eller en tandpetare om den står. Men det man inte får är ju att öppna badrumsskåpen. Nej. Och det där hade jag en försyndelse. När jag var ung så... jag hade inte tops hemma för jag blev beroende. Så jag förbjöd mig att ha tops. Men jag var ju så pass beroende så fort jag var borta hos gäster, då öppnade ju deras badrumsskåp och snodde tops och stod där och kliade mig i deras bekvämlighetsinrättningar när ingen såg. Hade jag bara gjort det och hållit jäkligt tyst så hade jag inte blivit avslöjad. Men någon gång...
Jag har ju precis berättat det för 20 000 lyssnare.
Ja, men låt säga någon gång. Jag var under 25 eller något, så ni får väl förlåta mig som ungdomligt oförstånd. Men någon gång råkade jag till och med antyda att jag visste vad som fanns i ett badrumsskåp. Och det var naturligtvis en otrolig fadäs. För då avslöjade jag ju att jag alltså hade öppnat badrumsskåpet.
Du hade hittat laxermedlet.
Det var inget allvarligt. Det var inget allvarligt. Men det var absolut ingen pinsamhet i sig. Men det visade att jag faktiskt hade öppnat badrumsskåpet. Och det är lite grann så här. Badrumsskåpet är ju väldigt speciellt. För att normalt sett kan man ju inte rota bland folks. För att man kan alltid bli avslöjad. Men inne på toalett låser du dörren. Så egentligen så borde det vara en självklarhet. Man borde inte ha någonting i en gästtoalett som på något vis kan vara pinsamt. Ändå har ju folk fruktansvärt mycket pinsamma saker i sina badrumsskåp. Som du säger, laxermedel, och det kan vara saker som har med sexuallivet att göra, och det kan vara mediciner som visar vad de har för sjukdomar. Det är hur mycket privat som helst i ett badrum som innan. Men i alla fall, jag hade då blivit avslöjad som en person som öppnade folks badrumsskåp för att leta efter tops. Och så sitter jag på en middag hemma hos min goda vän Lotta, och vi är en ganska liten, vi är bara 4 personer tror jag. Det är levande ljus och lite stillsam musik och en ganska stillsam middag. Och med en annan gemensam god vän, egentligen nästan mer vän till mig än till henne, men som hon har bjudit med. Han är väldigt så här artig och liksom lite försynt och så. Och en person som, han skäms om han gör bort sig på något vis. Han hade råkat, skulle hjälpa till också med att ett bord en gång, det bestämde mina föräldrars tak och det blev väldigt pinsamt det hela. Så, det är en person man inte vill liksom genera, en väldigt kär och trevlig vän, men vi vill inte, jag tror inte Lotta ville genera honom, och vår gode vän har försvunnit in på herrummet, och plötsligt hör vi ett enormt ljud som har låtit såhär, och det bara fortsätter, och jag och en dam som närvarar, vi bara stirrar, vad i helvete är det där? Och värdinnan då, hon bara håller för ögonen, hon bara gömmer ansiktet i sina händer. Och är helt, vi säger, men vad är det? Hon är helt, hon svarar inte på 5 minuter. Och ljudet bara fortsätter och fortsätter.
Vad är det som händer?
Till slut vet vi inte. Till slut kommer då vår gemensamma vän ut. Och han är oerhört generad. Och värdinnan är också oerhört generad. Och då visar det sig att hon har gillrat en fälla för mig. Hon har hängt av det här klassiska badrumsskåpet, lagt det på golvet, öppnat en sån här klassisk spegel, fyllt det med lekakulor, knäppt igen det, hängt upp det igen. Vilket arbete hon har gjort. För att jag då, när jag skulle gå där och komma och försöka tjuva hennes tops för att klia mig örat med, skulle alla de här 100 000-tals lekakulorna bara forsa över mig och hela badrummet. Men istället blev det då den gemensamma stackars vännen som enligt uppgift bara stod och lutade sig och höll i det här och råkade öppna det av misstag. Om det stämmer eller om han också var ute på jakt efter en tops eller något annat, det är för sig inte hela. Men jag skulle kunna tro att han var den typ som skulle kunna gjort det av misstag. Och han hade ingen tanke på att det var en fälla. Han hade ingen tanke på att det var konstigt att ha ett helt skåp fyllt med lekakulor. Han hade bara tanken på att han hade gjort en fadäs. Så han lyckades ju då, det som tog den här tiden, förutom att det då hördes 5 minuter, var ju att han försökte en kvart och stoppa in alla igen. Men det gick ju inte eftersom det hängde på väggen, så det slut fick han ge upp och gå och be om ursäkt istället. Och värdinnan fick ju be om ursäkt 1000 gånger till honom, för det var inte han som skulle ha drabbats, det var jag som skulle ha frågat ut för det här.
Det är ju en helt naturlig reaktion att försöka stoppa tillbaka lekakulorna i badrumsskåpet.
Ja, men det är, alltså på något vis är det ju det. När man sabbar något, då blir man ju som kommissarie Clouseau. Man försöker liksom laga saker som inte går att laga och förvärra och plocka upp. Jag blir likadan i den här stressade situationen. Men det här är ju en rolig sak om man då inte vill få dem att känna sig välkomna, utan istället vill läxa upp sina gäster för att de begår etikettsbrott. Man får ju aldrig säga till att någon bryter mot etiketten, men man får ju faktiskt gillra små fällor. Om det, helst ska det då inte vara som det här fallet, att det är helt uppenbart att det är en gillrad fälla, utan man ska helst inte, det ska vara på ett så elegant sätt att den som drabbas av det inte kan förstå det. Hade hon varit lite smart så hade hon kunnat ställt ett tandborstglas. Men hon skulle ju vara säker på att det verkligen var jag. Hon skulle ha gjort det när bara jag var där. Och när jag öppnade för topsen så skulle det falla ner och gå sönder och krossas. För då skulle jag ju verkligen trott att det bara var jag som hade råkat göra det. Jag hade skämts än idag för det. Liksom. Så då, men jag slutade skälla tops från folk i alla fall, tack vare detta.
Det är dags att runda av här. Och där tar vi och skålar för örontopsen innan vi går över till våran avslutning.
Det tycker jag vi gör. I havredryck.
Och här så kommer vi som förra gången att avsluta med Edvard läser en dikt.
Ja, precis. Den här är lite kortare än den förra, ifall ni... Jag ska försöka blanda lite grann. Nu har vi kommit, förra gången var det Heidenstam, vår nationalskald. Nu har vi kommit till en betydligt modernare. Vi är framme till mitten av 1900-talet, eller just den här är skriven på 30-talet tror jag. Bo Bergman, den gode posttjänstemannen som hela sitt liv fortsatt arbeta som posttjänsteman, men som fast han skrev fantastiska dikter och var poet också. Och debuterade sent i livet, men å andra sidan blev han nästan 100 år och kom ut med sin sista diktsamling, egentligen årligen hela livet. Så han ändå blivit väldigt produktiv. Brev på elden. Hur det själva, hur det lida, hur det kasta sig och vrida sig i kramp när lågor glida över skrift med lågor i. Elden äter eld, det blossar högt ur orden, glöd förlossar glöd tills allting är förbi. Se hur gnistor springa röda ännu i det svarta spröda stoftet, det är fåfäng möda. Det är bara aska kvar. Visste vi det icke, kära, det var bara aska kvar. Men vi kunde icke bära mörkret vi som varit nära viteldshärden, och så sköt hjärtat gnista efter gnista för att söka i det sista någon näring där den tröt. Nu ikväll när breven brinna till en lätt och falnad hinna, är det som jag skulle finna lättnad själv med allt som går. Se dem fladdra, se dem lyfta, ord som bränt och snyftat, snyfta icke mer och ge ej sår. Lidelse som tände sinnets röda flamma tills det röda svartnade i hat och bann. Blev dock renad sist i minnets aftonljus och steg som döda flan i luften och försvann.
Skål i havremjölk. Hej då.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.